Vilken bra sång. Den Lisa Ekdahl-sången. Klockrent. Den har jag inte hört, tror jag. Ja, samhällsansvar. Jag ska läsa evangelietexten först, innan jag börjar. Och den kommer ifrån Matteus evangeliet, 22 kapitlet, och det är verserna 15-22. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för någonting han sa. De lät sina lärjungar, några av Herodes anhängare, söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och du ser inte till person. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Då räckte de honom en denar och han frågade dem: Vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade de. Och då sa han till dem: Ge då det kejsaren som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och när de hörde detta blev de häpna och lät honom vara och gick sin väg. När jag läser den här texten och även då när man lyssnar till den gamla testamentliga texten som Torvald läste, så framträder, tycker jag, en strategi. Alltså någon, ska säga, en slags beskrivning av hur, på vilket sätt kyrkan ska arbeta i världen. Jeremia säger ju så här: Gör allt för den stad som jag deporterat dig till, att den ska blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Alltså församlingen är satt att verka i det sammanhang som hon de facto befinner sig i. Det samhälle som finns runt omkring henne. Och det som är bra för samhället är ju då också bra för kyrkan. Ska man hårddra tolkningen, så skulle man kunna säga att kyrkan och samhället i övrigt är katalysatorer på varandra. Så det som är bra för det ena är också bra för det andra. Alltså är det viktigt för kyrkan att ta ett betydande ansvar för det samhälle där hon lever i. Jag vet inte vad ni tycker och så här som är här, men ibland så, jag har ju hört det några gånger genom åren, så påstås det ibland att vi i kyrkan, till exempel det som Torvald berättade om alldeles förut, det fantastiska scoutarbetet som pågår här ute, att vi bedriver då till exempel barn- och ungdomsverksamhet i syfte att fiska själar. Det vill säga att syftet med barn- och ungdomsarbetet är att få unga människor till att bekänna sig till den kristna tron och ingå i vår församling. Det där är inte helt sant. Vi har självklart ett intresse av att förmedla kunskap om den kristna tron. Liksom vi tycker att det är bra när unga såväl som gamla människor finner en personlig tro på Jesus. Det gör oss oerhört glada när det sker. Men en annan anledning till att vi bedriver detta arbete är att vi helt enkelt tycker att det är bra för hela samhället. Det är bra för hela samhället att barn och ungdomar träffas och gör saker i de former som vi erbjuder. Vi gör det alltså inte först och främst för vårt eget bästa, utan för hela samhällets bästa. Det gäller samma sak när det gäller diakoni, hjälparbete eller också för internationellt arbete. Den här diskussionen pågår ju lite då och dyker även upp i medier. Vi bedriver det arbetet för att vi tror att det är bra för alla. Det är bra för vår värld, det är bra för vårt samhälle. Om människor dessutom finner en tro på Jesus tack vare detta, direkt eller indirekt, så är det en välsignelse. Men vi är inte handelsmän. Vi är inte handelsmän i evangelium som byter gemenskap, bröd och bistånd mot själar. Vilket kan bevisas. Tänk så många tynande församlingar det finns här ute. Jag minns för många år sedan så fanns det en liten församling i vårt närområde som hade 2 medlemmar. Varav den ena medlemmen var sjuk och kunde inte vara med i verksamheten. Ändå såg man till att bedriva ett barnarbete. Ändå samlade man in pengar till olika projekt i världen runt om. Hade det här varit ett affärstänk, själar mot bistånd och så vidare, då hade man gett upp för länge sedan. Utan man höll på in i det sista. Utan tanke på sin egen framtid. Det som är bra för världen är bra för oss. Det här gör ju också att vi vänder oss mot all form av sekterism. Det vill säga gemenskaper som i Guds namn vänder sig bort ifrån samhället. Nu finns inte sekterism bara inom kyrkan, det finns inom alla religioner och det finns också, inte minst idag, inom politiska rörelser och så vidare. Det här följer i regel samma mönster. En sekt, oavsett vad den tror på, anser att världen utanför per definition är skadlig. Eller rent av fientlig. Det betyder att all kunskap, alla erfarenheter som kommer utifrån är av ondo. Och alla problem som också finns där är självvållade. Om man nu inte går så långt att man rent om bekämpar omvärlden och samhället runt omkring, så bör man åtminstone ha så lite som möjligt att göra med det. Fariserna i evangeliet vill beslå Jesus med att vara sekterist. Det vill säga att han tar avstånd från kejsaren. Att han till och med bekämpar kejsaren och att han också tar avstånd ifrån samhället i övrigt. Med tanke på då den oerhört komplicerade politiska situation som rådde där och då. Och de vill också få honom att medge att hans egen vision är nog. Det här är en ganska viktig fråga. För att samhället vi lever i ändrar sig så oerhört snabbt. Både över tid men också beroende på vilken plats man befinner sig. Att leva i samhället och också ta det ansvar som krävs är lite grann som att vara på havet eller ute på en stor sjö, vilket jag är en stor del av somrarna, i alla väder nästan. Nu ska jag köra för er ett så kallat metaforiskt resonemang. Jag hoppas att ni hänger med. Jag ska tala bildligt. Man ska inte dra för stora växlar på bilder, men det är ändå så att man kan ändå förstå liksom hur saker och ting hänger ihop. Och jag säger så här. En sjöfarare kan omöjligt bli sekterist i sitt sjömanskap. En sjöfarare kan aldrig säga att han tar avstånd ifrån de omständigheter som råder på havet. Varför kan han inte det? Jo, därför att han har ett mål med sin resa. Han är på väg någonstans. Och därför måste han också... Han kan liksom inte bara följa med havet liksom i dess egen kraft. Det går ju inte. Han kan aldrig någonsin hävda heller att båten han befinner sig på ska vara en slags isolerad plats där man inte låter sig påverkas av vad som händer där ute i havet. I så fall så blir det här en mycket kortlivad seglats. En skeppare utan kunskap om havet löper risk att snart vara mycket död om han inte snabbt lär sig. Om man dessutom vägrar att lära sig så kommer han på samma gång vara både död och dum garanterat. Därför att havet kan ju inte styra honom. Då kommer han inte fram. På det stora hela då så är det här ingen skillnad för kyrkan. Alltså kyrkan är satt att verka i världen på samma sätt som en sjökapten är satt att verka i havet. På samma sätt måste kyrkan känna den värld hon lever i. Och ju bättre hon känner världen, desto bättre fungerar hon i sitt uppdrag. Påfallande ofta så har jag hört genom åren också. Jag börjar bli en gammal man numera och jag har hört en del. Och det är både bra och dåligt. Mestadels bra. Jag har hört det här sägas bland inte minst kollegor. Också församlingsfolk. Som säger att framtiden för kyrkan hänger på att vi måste lära känna Gud bättre. Det är bra. Det är jättebra. Att besättningen känner sitt fartyg, sin redare och vinden som förde fram är alldeles utmärkt. Men om de ägnar sig all sin tid på detta och på bekostnad av att inte bry sig om havet runt omkring sig, så vore det då bäst för alla om de aldrig hade gått ombord överhuvudtaget. För en kyrka är det naturligtvis första prioritet att hon känner sin frälsare och Gud. Men om man menar att detta ska ske genom att man samtidigt avskärmar sig från världen, det vill säga prioriterar det ena framför andra, så lär man snart gå på grund och förlisa. En parentes bara, kom på nu hur tokigt det kan bli. Nu är inte det här en kyrka, utan det var en annan sekt. Det var FNL-gruppen i Uppsala på slutet av 1960-talet. De var radikala. De såg hela omvärlden som ett problem. Och de fick en ledare där som krävde mer och mer, ska vi säga, rätt åsikter, renlärighet av den här gruppen. Och efter... De uteslöt alla som inte hade var så renliga. Det slutade med att det blev bara den här ledaren kvar, ensam. Och han insåg också att han själv inte var tillräckligt. Han fick utesluta sig själv innan de stängde dörren sen och hängde in nyckeln för gott. Det är lite tragikomiskt, men så är det. Men tyvärr finns det också allt för många kyrkor som helt enkelt bokstavligen strandat som fartyg på land. På grund av detta, det tragiska är att man inte också förstår vad som har hänt. Eftersom man aldrig har brytt sig om vad som händer på andra sidan relingen, så har man inte ens märkt att det fanns vatten där. Man ägnade all sin tid åt Gud, men hade ingen kontakt med världen utanför. En kyrka ska känna Gud. En kyrka ska känna Gud väl, det är väl givet. Det behöver ju inte säga än sin predikstol. Men hon måste också känna världen. Hon måste vara expert på världen. Hon måste vara expert på samhället omkring sig. Och för att kunna vara det så måste hon, precis som kaptenen på ett fartyg, vara beredd att ta risker och ge sig ut i dessa vatten. Fråga mig, jag vet, vad händer då om man tappar kontrollen över farkosten i en storm? Jo, man glider lätt upp på ett flåberg och blir stående där en hel natt. Det kan gå ännu värre också. Det kan gå mycket värre. Det är alltid riskabelt att segla. Men utan risker inga erfarenheter. Och på samma sätt måste också kyrkan våga pröva sig fram i denna oerhört förändliga värld. Och precis som sjömannen så måste hon känna till de förhållanden som faktiskt råder. Hålla koll på prognoserna, trenderna. Hur blir det imorgon? Och åt vilket håll kan det som sker nu i samhället påverka samtiden? Paulus är ju en av de främsta på det här området att hantera de här sakerna. Få balans i det. Paulus kände världen väl. Mycket väl under sin tid. Och han skriver det också. Hur han har varit allt för alla för att åtminstone vinna någon. Men han kände också riskerna och stötte på dem naturligtvis. Hur lyckades han med detta? Jo, han skriver det själv i Romarbrevet 12:2. Jag tycker det är ganska bra. Han skriver så här: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse och tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, det som behagar honom och är fullkomligt.